I stan förväntar man sig ju att kunna ta sig fram överallt. Eller på de flesta ställen i alla fall. Men det är ju inte här ute. Jag tror att det är den känslan att man faktiskt klarar av att kunna ta sig fram här ute. Samtidigt som man upplever det här lugnet och vacker natur och så. Jag tror att det är den kombinationen som gör att det blir så starkt.
När vi pratar om friluftsliv så handlar det ofta om skidåkning, vandring, cykling, klättring eller andra utmaningar i mer eller mindre besvärlig terräng. Sånt som förutsätter att du kan ta dig fram överallt på egen hand. Men i dagens Ute med P1 frågar vi oss hur du gör om du har en begränsning, som en rullstol till exempel.
Man åker på nitta, det gör man ju. Ja. Men det är ju bara att vända. Det är inte mer än så.
Anders André föddes med ryggmärgsbråck och har suttit i rullstol sedan han var barn. Han och hans kompis Kalle Norman, som också använder rullstol av samma skäl, har hängt ihop hela livet. Och idag går vi på tur på Järvafältet utanför Stockholm och Anders hund, den ettåriga golden retrievern Iris, är också med.
Ibland så kan kopplet hamna in i hjulet här, men det får man lossa så.
Så länge det finns en grusväg så tar ni er fram.
Ja, visst.
Ja, oh ja. Ja, ja. Det är fint. Sen om, får den inte vara för brant heller. Men då brukar vi zigzacka eller krypa upp. Så att, jag tror inte det har hindrat oss någon gång.
Nej.
Än så länge i alla fall. Nej. Man ska ju alltid ha i bakhuvudet ändå. Liksom att man sitter i rullstol. Man kan inte ta sig fram överallt. Kommer man fram till ett hinder och det inte går, då är det bara att fortsätta eller vända och tillbaka. Jag menar, har man kommit dit så kan man ju komma därifrån också.
Vi rör oss längs långa grusvägar med skiftande natur omkring oss. Vi passerar öppna fält med boskap och gamla lador. Och vi går förbi susande björkar som lever om i den starka vinden. Hunden Iris är ivrig och springer hela tiden lite framför oss och utforskar dikeskanten.
Nej, 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 nej. Hör du? Det var riktigt bajshög, tror jag.
Kom här. Du får gå ner. Vi kommer fram till en sjö här borta. Över sjön.
Där heter hon. Oh.
Kalle och Anders är vana den här leden, som har en del tuffa uppförsbackar. Men det är ingenting som stoppar dem. Idag så är det här en självklarhet för båda två. Men det har inte alltid varit så. Hösten 2007 fick Anders allvarliga magproblem och blev stomiopererad. Och till slut hamnade han i en depression. För honom skulle friluftslivet nästan bli en fråga om liv och död.
Hösten 2008 så då mådde jag riktigt, riktigt dåligt psykiskt. Och satt hemma och söp en kväll. För att liksom glömma bort. Jag orkar inte med mig själv. Och alkohol, det funkar inte för 5 öre. Så att jag fick ju riktig ångest. Och sen så kände jag bara att nej, jag måste göra någonting av mitt liv. Det här funkar inte. Så då hade jag liksom då 2 val. Antingen då fortsätta supa. Missa familj, jobb och allt det här. Vänner. Eller ta tag i det jag hade. Och som tur var så hade jag ju den självinsikten så att jag lyckades ta mig igenom det här. Och det är ju tack vare mycket mina vänner, Kalle till exempel, och min fru och min hund som jag hade då, min labrador. Så att han gjorde ju att jag var tvungen att komma ut i skogen. Så att det är därför som han betydde så mycket för mig. Eller betydde.
Det var tufft när han försvann.
Det var väldigt tufft när han försvann. För han förstod, han var liksom mer än bara en hund för mig. Han var liksom min livskamrat. Hörru, du är inte min livskamrat just nu i alla fall.
Inte ännu.
Nej, inte med det hon har på ryggen. Så det...
Men så, så. Då var liksom grejen att ja, men jag ska ut. Alltså ut i naturen. Ja, var då... det som var lösningen?
Ja, men då satte jag upp. Dels så kontaktade jag en psykolog. Sen så satte jag upp 3 mål. Som jag skulle göra. För att jag ville ha en morot. Och det var dels att... Dels åka en cykelled i Värmland, Klarälvsbanan. Så det gjorde jag och Kalle året därpå, 2009. 9 mil. Och sen så åkte jag upp till Dalarna för att bestiga ett fjäll, Städjan. Och sen åkte jag på rehabiliteringscenter på Teneriffa en månad. Klarhetsbanan klarar jag. Städjan klarade jag inte av. Men det jag ändå lärde mig under den turen, det var att man klarar av mycket, mycket mer än vad man tror. Och att det sitter i huvudet. Och sen så åkte jag ju då till Teneriffa och tränade upp kroppen. Tyvärr så åkte jag på ett ordentligt bakslag en månad efter jag kom hem. Jag fick en urinförgiftning. Så att jag var på väg att förlora ena njuren. Men jag låg i en månad på sjukhus. Och lyckades behålla den till slut. Så. Men då kände jag bara det att då ville jag ju tillbaka till det jag hade upplevt då tidigare under året. Med naturen och alla promenader och så. Så att det var det som gjorde att jag orkade ta mig igenom det här ytterligare, vad blir det, 4 år till.
Och nu kör du på för fullt?
Nu kör jag på för fullt. 2013, då fick jag ett OK ifrån läkaren. Och en vecka senare hade jag varit ute och tältat.
Efter det här bestämde sig Anders tillsammans med Kalle och vandringsexperten Thomas Traneving att starta en förening för alla som vill ta sig ut i naturen. De anordnar promenader och hjälper andra att hitta leder som är anpassade för den som har en funktionsnedsättning.
I och med att vi upptäckte att vi klarade av mer än vad vi trodde och mådde bra av att komma ut och så. Då, och sen så fick man ju ofta de här frågorna då att ja, hur vågar ni åka ut och tänk om det och det händer. Och man fick ungefär samma frågor. Och då kände vi bara det att ja, men då kanske vi kan börja anordna promenader. Så folk får upptäcka att det inte är så jäkla svårt. Nu har vi 2 rådjur där borta. Det ser man ganska ofta här faktiskt. Vi hade en aktivitetsdag i våras i Tyresta nationalpark. Och då hade vi en slinga på 5 kilometer som vi tänkte att ja, men den skulle de få pröva på. Och vad vi inte hade lagt ut på hemsidan, och det var medvetet, det var ju hur lång den här sträckan var. För att längden är väldigt viktig för folk, och det förstår jag i och för sig. Men då var det många som sa liksom det att ja, hade vi vetat att det har varit så här långt, då hade vi inte kommit. Och då sa jag det, nej, men då hade ni inte lärt er att ni kanske klarar av 5 kilometer. Men nu vet ni det. Och det kanske inte är något man gör varje helg, men i en krissituation så vet man att man klarar av det.
Man växer lite grann.
Ja, visst.
Absolut, ja. Det gör man ju.
Ja.
Jag tänker, det som krävs för er ändå en enorm armstyrka. Eller?
Ja,
vad är det liksom som behövs för då?
Armstyrka och envishet.
Mycket envishet.
Ja.
Kondition.
Och kondition.
Och sen får man inte ha det bråttom heller när man är ute. För det är väldigt lätt att man liksom, ja, man kör för fort. Då tar man ju slut ganska fort också. Så det har väl hänt några gånger. När vi sticker ut och tältar så har vi en cykelkärra som vi hakar på där bak. Där vi har tält, sovsäck, kläder, mat, vatten. Det funkar. Det blir ju tyngre givetvis, det blir ju, men det funkar. Som sagt, man ska inte ha bråttom nu.
Nej. Jag tänker så att det kan ju ibland vara svårt att hitta tältplats och man ska gå in, då avviker man från vägarna. Hur brukar du lösa det?
Ja.
Skrattar du, Kalle?
Ja. Jag tänkte,
jag bodde liksom där man får tälta och oj, man fick visst inte tälta.
Jo, det har väl hänt det också. Men nej, men det har funkat. Alltså det räcker med en liten gräsplätt som är någorlunda plant så funkar det. Men vi gjorde ju en liten resa förra året. Jag vet inte, hade jag lyckats förtränga kan jag säga. Just den natten.
Jaha, ja.
Ja, vi åkte emellan Nynäshamn och Bålsta. Vi var ute en vecka. Och då hade vi cykelkärra med packning. Och vi hade ju suttit hemma och planerat ett par månader innan och tränat och så. Så när vi kom till Rudan naturreservat som ligger nere i Handen, söder om Stockholm. Så jag visste att man inte fick tälta överallt just det området. Så vi vek av lite och satte upp tältet på ett ställe där vi trodde man fick tälta. Sen klockan sju, ungefär halv sju, sju på morgonen, så vaknade vi av att någon slog i tältet på taket och sa att det var tältförbud. Vi hade en timme på oss att packa ihop grejerna. Det ösregnade ute och jag sa det att nej.
Vi lär honom att bromsa.
Ja. Jag tänkte säga att den har rullat, men jag hann inte förrän det var för sent.
Han började klappa ändå.
Ja, precis. Ja. Jo, men i alla fall. Så hon då sa att vi hade en timme på oss. Och jag sa det att ja, jag behöver lite mer tid än så för att vi sitter i rullstol. Ja, men det spelar ingen roll. Om en timme ska ni vara borta, annars ringer till polisen. Ja, så vi skyndade oss ju på så mycket vi bara kunde i ösregnet. Timmen, det hade gått en timme, men hon kom aldrig. Då var jag irriterad. För det var liksom ren skrämsel taktik från andra sidan. Och det var ingen roligt. Det förstörde en hel del, kan jag säga. Allting var ju dyblött. Det var också en sån här grej att man liksom, ja, bara liksom bestämmer att nej, men vi sticker ut i en vecka och tältar. Och det var inte många som trodde att vi skulle köra av det där. Men det gjorde vi. Vi körde två mil om dagen. Gjorde vi. Och så hade vi en packning på en 30 kilo som vi drog. Ena dagen drog jag och andra dagen då drog Kalle.
Känns det när jag hade klarat det då? Hur var den?
Ja, man började ju nästan att grina när man kom i mål. Det var riktigt häftigt faktiskt. Ja. Men det är just också det här med att när folk säger att nej, men det där går inte, det där klarar ni inte av. Det är ju lika som att säga det att varsågod, kör. För då vill man ju bevisa att det faktiskt går ändå. Och det gjorde du också. Ska vi svänga höger?
Nu ska vi lämna Järvafältet utanför Stockholm en stund.
Jag heter Harriet Hultin och jag är instruktör i Svenska överlevnadssällskapet.
Ja, alla har vi nog någon gång funderat på vad som är bäst att göra om man skulle gå vilse i naturen. Här kommer nu några tips på vägen om du hamnat i den situationen att du inte vet var du är och hur du ska komma hem.
Huvudregeln och det första, det är ju att inte gripas av panik. Stanna till, fundera, har du fika med, sätter du och fika lite. Och så börjar du tänka tillbaka och fundera, vad är förutsättningarna för dig? Är det någon som vet vart du är? Kommer någon att sakna dig? Du kommer ju det att skicka sin signal och att någon letar efter dig innan kvällen. Är det inte det, då är det ju ett lite svårare läge. Sen beror det ju också på sommar eller vinter. Sommar, det är ju lite lättare förstås, men även sommaren kan vara kall. Vet du området du är på? Vet du att du är omringad av vägar till exempel? Du har en sjö någonstans, sen är det vägar runt, så du har lite koll på omgivningen. Sen då funderar lite, då kanske du försöker hitta en riktning utifrån norr, öster, söder, väster. Du har koll lite på solen. Det är sånt man får lära sig på grundkurs i Svenska överlevnadssällskapet. Det går också att se på naturtecken, liksom, vart är det söder?
Och där vet jag myrstacken till exempel. Astrid Lindgren lärde oss det i Saltkråkan.
Ja, precis. Myrstacken, det växer mera grenar på träderna mot söder. Mossa, lavar växer på norr, för det är lite liksom, surare på något vis. Men mitt råd är ju att nattetid så går du inte. Då stannar du. För det, skulle du skada dig, då har ju du gjort din situation ännu värre. Stanna, fundera, hur är förutsättningarna? Är du en väldigt oländig terräng, det är ingen som kommer sakna dig, kanske flera dagar. Ja, då kanske du måste dagtid förflytta dig och försöka hitta en väg. Hittar du en stig, en kraftledning, väg, då håller du dig till den. För de leder alltid någonstans. Börjar man leta efter dig så letar ju orienterare, klubbar, hemvärn, poliser. Det är ju mycket vägar man kör, stigar, man springer. Blir du att du väljer att stanna, du kanske är skadad så att du, nej men jag kan inte fortsätta. Då försöker du göra en nödsignal så att man från luften kan se dig och även orientera dig så. Och en signal, det är ju tre, alltså tre av någonting. Så du trampar upp en stor triangel i snön eller du lägger på någon klipphäll något avvikande i en stor triangel. Det är ett rop på hjälp.
Så triangeln i sig är ett rop på hjälp?
Ja, precis. Triangeln i sig är ett rop på hjälp. Och så stort som möjligt så det syns från helikopterflyg. Eld är ju också. Du kanske har fått igång en eld. Då hämtar du lite vått material att ha bredvid. Och så kommer det ett flygplan eller du hör på något vis någonting som du vill signalera. Då lägger du på det blöta materialet på elden. Då blir det vit rök. Det är också en bra tydlig signal.
Det funkar ju kanske bäst på sommaren bara. På vintern kan det vara svårare då att hitta material till den elden.
Ja, precis så är det ju. Det är jättebra för gången eld. Då har du ju värmen. Alltså elden är ju människans bästa vän. Alltid. Och nödsignal, eld. Du går ju också, om du har något plast, det utgör ju svart rök. Och är det vinter då, ja, om det är på en stort fält, då är det kanske bäst att trampa upp en triangel och lägga granris så att det blir avvikande eller något mörkt. Men nödsignal är ett av de viktigaste. Du kanske har en spegel, du kan blinka tre långa, tre korta. Det är ju en internationell nödsignal.
Det här med att, jag tror att det man funderar på är att om man skulle gå vilse, att man alltid har hört att ja, men du kommer bara gå i cirklar. Det är ingen idé att du börjar gå för du kommer komma tillbaka till samma ställe. Är det en myt eller är det så man gör?
Vi har provat det där och gått. Det finns en tendens att gå i cirkel. Så är det. Sen är det ju träning. Jag är ju hundförare i ett jaktlag och jag kan ju gå ganska spikrakt. Då tar man ju ut ett märke långt fram och går. Men är man mitt i skogen och man liksom ser inte långt framåt, då finns det en tendens att gå i cirkel. Så att ja, det finns olika hjälpmedel till det. Man brukar prata om svensk kompass, en lång, lång stör. Ta kortsiktiga mål framåt. Hittar du en stig eller en bäck så är det ju bra att följa. Och då följer du bäcken nedströms. Då brukar det leda till någonting.
Ja, men här kommer ju. Det är ju sjön här framme.
Ja.
Det här är Ute med P1. Jag heter Linnea Lotto och vi är tillbaka på Järvafältet utanför Stockholm tillsammans med Anders André och Kalle Norman. De är ute i naturen så ofta de kan och letar upp ställen där det går att ta sig fram med rullstol, som här där det finns flera mil av grusväg. Men trots att vägarna är fina så finns det hela tiden små detaljer som blir avgörande för hur stor utmaningen blir att ta sig fram.
Men här går vi då, nu när vi avvek från vägen, då är det ju stora stenar och det är kottar och det är inte alls lika plant som det var. Och vilken vind hörni! Hej bara!
Ja, att ta sig ner till rastplatsen gick bra. Men både Kalle och Anders behövde hjälp för att ta sig upp till grusvägen igen.
Nu kom vi fram till ett ställe här där det fanns en handikapptoalett i det här naturreservatet. Och det såg ju bra ut, tänkte jag.
Ja, det tyckte jag också till en början. Tills jag fick se rampen. Den slutar ju rejält. Och det finns ju inga handtag på sidorna heller. Som gör att man kan häva sig upp. Och sen är den tydligen väldigt svår att stänga också och låsa.
Men... Ja, för nu ska Kalle testa den. Och den...
Ja, precis.
Tog en stund när han fick en dörr.
Ja. Det möter man på ganska många ställen tyvärr. Att de har tänkt i viss del, men inte helheten. För just det här med toaletter och tillgänglighet dit, Det är väldigt viktigt. Det är O för många för att våga komma ut till naturen.
Så här var det, ja, rätt tänkt, men det blev ändå fel.
Ja. Det finns toalett, men man måste ha hjälp för att komma in. Och då, det är inte okej.
Längs vägen finns också informationsskyltar om naturområdet. Men de är placerade några meter från grusvägen, bland gräs och rötter. Vilket gör att risken att fastna är stor med rullstol. Det här är saker som Kalle och Anders noterar på sina turer och sammanställer till sin hemsida. Och de påtalar också ofta det till de som sköter om områdena, vilka förbättringar som kan göras. Men det är inte bara viktigt att ha koll på hur omgivningen ser ut dit du ska. Vilken sorts rullstol du har när du åker ut spelar roll.
På såna här vägar så funkar det med en vanlig vardagsstol. Det gör det ju. Men sen när man ska ut i lite värre terräng på lite större stenar och stigar och så, då kan man skaffa något som kallas för freewheel. Och det är ett större framhjul som man hakar på här nere. För att de här hjulen som du ser, de är ju väldigt små.
Det är de två främre hjulen, ja, som är, ja.
Och det gör ju att när du kör i olandig terräng, alltså det fastnar ju hela tiden. Men med det här hjulet så kan du liksom ta dig fram mycket, mycket enklare. Så det är ett tips. Och det kan man höra med sin hjälpmedelscentral. För alla hjälpmedelscentraler godkänner inte det som ett hjälpmedel. Utan då får man köpa det själv. Och det är någonting som jag tycker är väldigt sjukt, att det skiftar så väldigt från landsting till landsting och hjälpmedelscentral vad du får och inte får för hjälpmedel. Eller får, man lånar, man får lämna tillbaka när man inte vill använda det längre. För det tror många, att funktionshindrade, att det är liksom bara att knäppa på fingret så får man ett hjälpmedel, men så är det definitivt inte. Utan man får kämpa ganska mycket för det. Det här med att komma ut i naturen, det gör ju att man mår ju så mycket bättre. Och det gör ju att man kanske minskar antalet sjuktimmar per år. Du kanske inte behöver äta de här pillerna som du kanske måste göra för att må bra. Och det kostar ju samhället en hel del. Och visst, det kostar hjälpmedelscentralen eller landstinget och bevilja ett antal fler freewheel eller en bättre rullstol eller ledrullstol, men i långa loppet så tror jag att man tjänar på det.
Men möjligheten för er att kunna åka ut så här då och vara på såna här platser, vad skulle ni säga att det betyder för ert liv?
Ja, det betyder allt.
Ja, det gör det.
Just det här med att uppleva frihetskänslan och att kunna klara sig själv. Det betyder allt.
I nästa program träffar vi scouterna som vet hur man överlever i naturen. Och vi åker till ett scoutläger där det byggs både risflottar och katapulter av det som går att hitta i skogen.
Kan ni akta er lite? Vi ska lyfta upp den igen.
Ja, okej. Okay.
Test nummer
2. Sätt foten där. På andra.
Oh god, oh jeez, oh.
Okej. Okay.